Professor och fru Becker, välkomna till Norge och till Stavanger som jag gissar för första gången. De har rest nu i snart 24 timmar så att de kanske är trötta. Vi har hämtat dem nere vid stationen och jag ska be att professor Becker kommer fram här så att ni får se honom. Han kanske kan säga ett par ord. A hearty welcome to you, Professor Becker. We are so happy to see you here, we Norwegians. I hope you have a few words to say to us.
My wife and I are very happy to be here with you this evening.
Min hustru och jag är mycket glada för att vara här ikväll.
We're especially happy that Dr. Erlandsson and Mr. Hjartog found us in the station.
Vi är särskilt glada över att Erlandsson och Sigmund Hjortag träffade på oss nere vid stationen.
Because we came in on an earlier train.
Till vi kom tidigare än vad som var beräknat.
So we were afraid that they would miss us when we went to the station.
Så vi var oroliga att de inte skulle hitta oss.
I think probably this is the first time I've seen so many Norwegians in one place at the same time.
Det här är förmodligen första gången som jag har sett så här många norrmän, heter det så?
We have, på ett ställe. We have in fellowship with our synod the small Norwegian synod in America.
I full kyrkogemenskap med vår Wisconsin-synod i Amerika har vi en mindre norsk synod.
So we have many Norwegian friends.
Så vi har många norska vänner.
And we hope that all of you will be our friends too after we finish our lectures.
Och jag hoppas att också alla här kommer att bli våra vänner sedan dessa föreläsningar har kommit till ända.
But I know that you're anxious to hear Dr. Erlandsson.
Men jag vet att ni nu vill lyssna till Dr. Erlandsson.
So let me just say once more, we are very happy to be here for our first time in Norway.
Så en gång till, vi är mycket glada för att vara här första gången för oss i Norge.
And we'll have some more to say tomorrow.
Och imorgon så ska professor Becker börja att föreläsa.
Thank you.
Tack så mycket. Får jag fråga här innan det blir allvar imorgon, om går det att förstå min översättning? Eller ska vi försöka uppringa någon norrman som kan översätta direkt? Det går att förstå svenskan. Det går. Då ska vi gå till det tredje ämnet för dagen. Löftena till Israel. De sidor i handboken som hänför sig till detta vet jag inte vilka det är, för jag har inte hunnit se den norska översättningen än, men jag tror jag kan bläddra fram det. Det är väl på sidan 51 i synnerhet, och 52 och 53 och 54, 55, 56 och 57 är de sidorna i huvudsak, tror jag. Det finns lite grann om det här också på något annat ställe. Vi ska börja med att upprepa det vi har försökt säga tidigare idag, nämligen att det sanna Israel och Israel i yttre mening är inte exakt samma sak. Det sanna Israel är i alla tider endast de som tror, endast det troende. Men Bibeln använder ordet Israel om båda. Använder ordet Israel både om Israel i egentlig mening, alltså det troende, och om Israel i oegentlig, kan man säga så, oegentlig mening. Därför att Israel i oegentlig mening, det yttre Israel, själva nationen, skulle vara ett troget instrument för Herren, en trogen Herrens tjänare, och alltså tjäna det sanna Israel. Det skulle om möjligt icke vara någon klyfta mellan det sanna Israel och det yttre Israel. Det är på samma sätt med ordet församlingen, menigheten eller kyrkan i Nya testamentet. Det används både i oegentlig och i egentlig mening. Det kan användas om den yttre gemenskapen och det kan användas om endast de som har den sanna tron. När det i Nya testamentet talas om det heliga, hälsa det heliga i Korint, hälsa det heliga i Efesus, så är naturligtvis det heliga endast det sant troende. Men för det sant troendes skull som finns inom denna yttre gemenskap som församlingen utgör, så kallas också hela församlingen i yttre mening för det heliga. Det bör vi alltså inledningsvis ha klart för oss. Om vi inte har detta klart för oss, så får vi stora svårigheter att förstå löftena till Israel. Man kan tänka sig att säga: Gud har icke hållit sina löften. När man ser Jerusalem i ruiner, när man ser Israel, det yttre Israel, förskingrat, då kommer frågan: håller Gud verkligen vad han har lovat? Och det är ju den frågan som Paulus besvarar i Romarbrevet 9-11 och som professor Becker imorgon ska föreläsa mera om. Och svaret är ju detta, att löftet gäller det sanna Israel som består av både judar och hedningar, sådana som tror. Det troende i alla tider, det är det sanna Israel, det är Israel efter anden. Om vi nu först ser på ett av skriftens löften, så kan vi ta fram löftet till Abraham: åt din säd skall jag giva detta land. Första Mosebok 12, vers 7. Åt din säd skall jag giva detta land. Hur går detta löfte i uppfyllelse? Gäller det Israel efter köttet? Gick det i fullbordan på Israel efter köttet? Nej, måste vi svara. Inte alla efter köttet. Och det är ingen nyhet i Nya förbundet. Det är inte någonting som först Paulus upptäcker, utan det lär Gamla testamentet själv. Om vi ser på Abrahams säd, så vilka är då Abrahams säd efter köttet? Det är inte bara Isak, utan Abraham fick först Ismael. Men detta löfte gäller icke Ismael. Och sedan Abraham hade fått Isak, så fick han ytterligare flera söner med sin hustru Ketura. Intressant. Och vad hette alla dessa söner? Kanske vi ska be någon av de härdade predikanterna att redogöra för. Det är en Abrahams säd som man ofta glömmer bort: Simran, Jopsan, Medan, Midjan, Gisbak och Sua. Åt din säd skall jag giva detta land, hade Gud sagt. Men det gällde bara löftets son Isak. Det gällde icke Ismael, icke Simran, inte Joksan, inte Medan, inte Midjan, inte Gisbak, inte Sua. Och går vi vidare genom Israels historia och ser på Isaks efterkommande, så var det inte alla Isaks efterkommande efter köttet som var Israel. Esau fick icke ärva, utan Jakob, bara en av dem. Och Jakob i sin tur, hur gick det med hans 12 söner? Ja, det har vi talat om före vår rast. En liten kvarleva blev kvar. En kvarleva av dessa många tusen. Vi sa att på Elias tid fanns det 7000. På Amos tid så är avfallet så stort att det troende är få. Och Amos profeterar att endast en örsnibb ska bli räddad. Han säger att folket ska drivas i landsflykt bortom Damaskus. Och Gud har gång på gång skonat folket. Och när profeten har bett för folket och sagt, ja men ska du då fördärva ditt eget folk, så har Gud väntat med domen. Men så kommer det till en punkt enligt 7:8 då det heter: jag skall inte längre skona det. Israel skall förvisso drivas i landsflykt bort från sitt land. 7:17. Och ni minns Mose ord som vi citerade tidigare idag. Ohörsamheten leder till att man förlorar välsignelsen, och välsignelsen är bunden till landet, och när man förlorar välsignelsen förlorar man alltså landet som representerar och står för Guds välsignelse till sitt folk. Slutet har kommit för mitt folk Israel, säger Amos i 8:2. Inte en enda skall komma undan, säger han i 9:1. Jag skall utplåna detta syndiga rike från jordens yta, säger han i 9:8. Men så tillägger han: men inte så att jag helt och hållet utplånar Jakobs hus. En rest, en kvarleva. Och Davids fallna hydda skall uppresas, och den ska bestå av denna rest plus vad som är kvar av Edom och av alla folk över vilka mitt namn är nämnt, det vill säga de som Herren har kallat och de som därigenom åkallar Herrens namn av alla folk och stammar och tungomål. Det är Davids rätta församling, hans rätta hydda. Det är det sanna Israel. Och Jesaja profeterar detsamma: om än ditt folk Israel vore så som sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva där omvända sig. Förödelsen är oryggligt besluten. Det kommer till slut till en förhärdelse och en förstockelse, och den varar till slutet. Den är oryggligt besluten, men, säger profeten, den gäller icke alla. En kvarleva vänder om. Och därför ger Jesaja detta namn på Guds befallning till en av sina söner: Shear Jashub. En kvarleva vänder om. En kvarleva vänder om. Och Paulus i Romarbrevet citerar just detta hos Jesaja och stryker under: förhärdelsen, förstockelsen har drabbat en del, men en rest finns kvar i alla tider, också nu, ja in till tidens ände. En rest av det yttre kötsliga Israel efter köttet, och en rest av alla folk. Men när alla dessa har kommit in, då är det färdigt. Och det skildras i Uppenbarelseboken. Och så, på detta vis, är hela Israel frälst. Det sanna Israel. Det är alltså inte bara Israel efter köttet. Ja, vi sa, det löftet gäller icke alla efter köttet. Det har vi sett. Vi har räknat upp många i Israel som icke fick välsignelsen, icke fick landet. Men det gäller också folk utanför det yttre Israel. Profeterna talar om var och en som åkallar Herrens namn. Joel 2:32. Och Jesaja talar om den som tror på grundstenen, på hörnstenen. Och i psalmernas bok läser vi att de som först fick denna sten, De kasserar den. De stöter den ifrån sig. Och Jesus tar ju upp detta ställe och tillämpar det på judarna. Riket ska tas ifrån er och ges åt andra som bär dess frukt. Hörnstenen som har kasserats av de flesta av Israel efter köttet ska bli hörnstenen för många folk som tror. Hedningar som tror, säger Jesaja i Jesaja 65:1. Och Hosea säger i sitt första och andra kapitel: antalet av Israels barn ska bli så som havets sand. Istället för att det sades till dem: ni är inte mitt folk, så ska det kallas den levande Gudens barn. Jag ska säga till Lo Ami: du är mitt folk. Alltså sådana som stod utanför gamla testamentets yttre kyrka, yttre Israel, som inte var Guds folk, de ska bli hans folk. De som, till vilka det sades: ni har inget förbarmande, ni är inte mitt folk, till dem ska det sägas: ni har förbarmande, ni har barmhärtighet, och ni är mitt folk och jag är er Gud. Nämligen de som tror. Detta bör vi alltså hålla i minnet när vi talar om detta ämne, löftena till Israel. De har inte blivit om intet, inte ett enda. Jesus säger att jag har inte kommit för att upplösa utan för att fullborda. Löftena får sin fullbordan, och det är ett förskräckligt hån emot det som gamla testamentet lär och som Jesus och apostlarna om igen lär, när man tar löftena bort ifrån den nytestamentliga församlingen och menar att deras fullbordan ska ske på ett kötsligt vis, på det yttre viset. Att det ska bli en yttre nation som framträder lika kroppsligt som på gamla testamentets tid, så som Guds folk, så som Guds Israel. Nej, det går i fullbordan i Kristus och i Nya testamentets tid, när de som tror verkligen får landet. Det heter ju att om Josua hade fört oss in i landet, då hade det inte återstått något land att komma in i. Men det land som Josua förde oss in i, det står landet, eller det står vilan. För man får där vila från sina egna gärningar och vila i Guds verk och vila från alla fiender på det sättet att de kan icke slita, döda vår själ och störta oss i fördärvet. Även om de så hugger oss i bitar, dödar vår kropp, så lever vår själ. Den troendes själ lever och regerar med Kristus redan nu, och när döden kommer, kanske genom förföljelse, så vilar kroppen, den sover bara, men själen fortsätter att regera med Kristus. Ni ska aldrig någonsin dö, säger Jesus till dem som tror på honom, och på den yttersta dagen ska kroppen också väckas upp och förenas med den själ som alltid är hos sin Herre. Löftena går i fullbordan i Nya testamentet. Det står ju om löftet till Abraham: du ska bli en fader till många folk. Inte bara för en viss nation, utan för många nationer. För norrmän och svenskar och danskar. Ja, vilka folk det vara må, till skiljelinjen mellan folk och folk är nedriven. Men kvar står ju att i gamla förbundet bindes löftet till en viss person och till hans släkt. Och det kan inte bli om intet. Gud utkorar Abraham. Och välsignelsen måste därför också komma av Abraham. När välsignelsen kommer, när fullbordan sker, när Guds son blir människa, då är han Abrahams säd också efter köttet. Ty Gud hade lovat att välsignelsen skulle komma i och genom Abraham och hans säd. Och Jesus Kristus är Abrahams riktiga säd, är verkligen en Davids son. Det finns ingen annan frälsare än Jesus av Davids säd, av Judas stam, av Abrahams säd. Det finns ingen annan frälsning än den Kristus utfört. Det finns inget annat Guds folk, inget annat Guds Israel än de som har denne Kristus som sin konung. Det finns människor idag som har missuppfattat detta och menar att man kan vara Guds folk i denna rätta och djupa mening utan att tro på Messias, utan att tro sina synders förlåtelse i lammets blod. Det är omöjligt. Den är icke jude, som är det utvärtes motto, utan den som tror, den som har Abrahams tro. Den är inte Israel som är det bara efter köttet och som har en yttre omskärelse, utan den som har hjärtats omskärelse, som är född på nytt. Och i gamla förbundet heter det: den som förbannar denna frälsning, välsignelsen i Abraham, den skall Gud förbanna, och den som tar emot den skall Gud välsigna. Den som tar emot den, den som välsignar dig, skall Gud välsigna. Så är Kristus, den utlovade välsignelsen i Abraham, det stora baneret och skiljetecknet. Så ska vi ytterligare säga något om själva det yttre Israel. Alltså instrumentet eller organisationen för det sanna Israel. Det sanna Israel finns ju här i världen. Det sanna Israel lever inte huller om buller i vilken oordning som helst, utan Gud är ordningens Gud och icke oordningens. Och han vill att hans folk med ordning, eller som Paulus säger i första Korinthierbrevet 14:40, på höviskt sätt och med ordning, troget skall förvalta nådens medel, värna om sanningen och utestänga dem som öppet förvanskar och fördärvar Guds plantering. Det öppna föraktarna, det som icke är bröder, det som icke har den bibliska bekännelsen, de ska förmanas och varnas. Och vill de icke lyssna till församlingens förmaning och varning, så ska de ställas utanför. Det är den klara, givna, gudomliga ordningen. Denna ordning var under gamla förbundets tid, som vi har sagt, sammanbunden med en statlig organisation, en alldeles bestämd teokrati, där stat och kyrka var helt sammanvävt. Det andliga och det världsliga var sammanbundet i gamla förbundet. Man kunde inte tillhöra den borgerliga staten Israel endast och inte vara kyrkan Israel i dess yttre organisatoriska mening, utan den yttre staten hade givits av Gud med dess bestämda ordningar. Det är anledningen till att vi i Moseböckerna har såväl en borgerlig lag som en ceremoniallag som en morallag. Och ni ser att det är inte uppspaltat, utan det är i hela sammantaget, i hela den lära som Mose ger sitt folk. Organisationen är alltså i gamla förbundet en av Gud given ordning. Den kan man inte byta ut mot en annan. Utan ville man ha del av välsignelsen, så var man bunden till landet och till Jerusalem och till leviterna och till den stat som Gud hade inrättat på Sinai berg. Men likväl får vi inte förväxla denna yttre organisation av Gud given med det sanna Israel, Israel i egentlig mening. Vi vet ju att många i Israel såsom nation icke trodde, stod emot sanningen, vände Gud ryggen och blir till slut straffade genom att föras bort ifrån landet. Men i Nya testamentet så är det sanna Israel också beroende av en ordning, sa vi. Det måste tillgå på höviskt sätt och med ordning. Men den ordning som Guds sanna Israel i Nya testamentet behöver är icke bunden till Oslo eller till Stockholm eller till någon bestämd del av kartan, något bestämt yttre land, utan du kan få Guds välsignelse, syndernas förlåtelse, liv och salighet också i Stavanger. Och du behöver icke inympas, adopteras så att du blir på kötsligt vis en Abrahams arvinge, utan du är redan en Abrahams arvinge och säd om du tror på Herren Jesus och hans verk. Du är en rätt jude, en rätt israelit, om du tror på Herren Kristus. Ordningen för församlingen, den yttre ordningen, är alltså under nya förbundets tid inte bunden till en alldeles bestämd kyrkoordning, till en alldeles bestämt land. Det finns ingen sådan kyrkoordning i Nya testamentet. Men den allmänna grunden finns där, att det ska vara en sådan yttre gemenskap där endast Guds ord regerar, där endast Guds ord dömer och avgör varje fråga, där Guds ord dömer och upprättar, där människomeningar som strider mot Guds ord är bannlysta, där de lika lite som i gamla testamentet får förekomma, där unionism, som vi har talat om, är synd, där man alltså har en gemenskap som består både av den bibliska bekännelsen och obibliska bekännelser, eller där man har en ordning där man icke kan utöva kyrkotukt, där församlingen icke kan kalla sina lärare, där församlingen inte kan avsätta sina lärare i den mån de kommer med Satans säd istället för Guds säd. När man har hamnat som på Luthers tid i en babylonisk fångenskap, det vill säga där det inte är det troende som avgör och prövar, utan där det är en otroende kyrkoledning som avgör och prövar, då har församlingen kommit i en babylonisk fångenskap. Vi ska tala mera om detta i morgon kväll under ämnet Israel och kyrkotukten. Detta med Israel i gamla och nya testamentet är, vad jag förstår, ytterst viktigt för att förstå löftena till Israel. Nu ska vi alltså komma ihåg att välsignelsen, som är huvudinnehållet i löftena, var ju i gamla testamentets tid förbunden med, knutet med, ett yttre land, en bestämd yttre arvedel som man kunde se på kartan, med ett bestämd, en bestämd yttre stad. Det gick inte lika bra med Stavanger, det gick inte lika bra med Brandal, utan det måste vara en levit. Det gick inte lika bra med Uppsala, det måste vara Jerusalem. Och ett bestämt tempel. När då profeterna utlovar för framtiden Israels upprättelse, välsignelsen som ska komma, när man ska ha lagen skriven i hjärtat, när man ska vara ren, synden är utstruken, man är tvättad ren och vit i lammets blod, ja då talar profeterna ofta om landet såsom fullkomligt, templet såsom fullkomligt, leviterna såsom rätta präster. Så läser vi Gamla testamentet, då ska leviterna offra rätta offer. Och vi ska ha många trogna leviter, inte som på Malakis tid när man vände Gud ryggen. Och man ska ha ett tempel som är så stort och fint som Hesekiel beskriver det i kapitel 40 till och med 48. Och man ska ha ett land där det inte finns något torra platser, utan öknen blommar. Och inte ett land där det ibland är så torrt det kommer inget regn. Ty det är den falska läran som tillsluter himmelen. Det är den falska läran som utestänger välsignelsen. Den falska läran på Elias tid stängde himmelen i 3,5 år. Det regnade icke. Den falska läran enligt Uppenbarelseboken stänger till himmelen. Det kommer ingen välsignelse från ovan. När välsignelsen kommer, då blir det regn i rätt tid och öknen blommar, och det berg där frälsningen är, det ska vara det högsta berget i hela världen. Så talar profeterna. Och då tänker vissa människor när de läser det här, jaha, det ska alltså bli mycket gräs och mycket fina träd på ett visst ställe på kartan. Och det kommer att bli ett berg på ett visst ställe på kartan som kommer att vara så högt, mycket högre än Himalaya. Och det kommer att vara fullt med leviter som är på just det stället, som är fullkomliga och rena. Och det kommer att bli ett stort fint tempel som ska byggas upp i framtiden just i det jordiska Jerusalem. Och där ska det offras. Det är många som är inkonsekventa och säger, ja det är klart, det ska det kanske inte, för Jesus och apostlarna har ju så tydligt sagt att det är gjort. Det är fullbordat. Men de gamla testamentliga profeterna säger att det ska offras. Och de säger att det ska bli ett tempel. Och så är man blind för att Guds löften, dessa Guds löften, de har icke ljugit. De har inte blivit om intet. De har fullbordats i Kristus och i hans församling. Templet är uppbyggt. Det uppbyggdes på tredje dagen som Jesus själv hade sagt. Jag ska riva ner detta tempel, på 3 dagar ska det vara uppbyggt igen. Och offren, det vill säga det som offren representerade och gav i den ordning Gud hade givit, det är där. Ingen välsignelse fattas. Den välsignelse som landet stod för, den är där i sin fullhet. Vi kan peka på några bibelställen som ytterligare visar det här. Om vi först tar ordet Guds rike, så talar ju profeterna mycket om Guds rike. Ett evigt rike där Gud är konung, där Messias regerar i rättfärdighet och fullkomlighet. Och då säger vissa människor, ja det riket det är nu i det jordiska Jerusalem, eller det blir snart där på ett jordiskt yttre vis. Och vi ska få ett jordiskt yttre 1000-årsrike. Men så talar icke Nya testamentet. Apostlarna gick ut och predikade om riket, står det. Och Paulus satt ibland hela natten tillsammans med judar och talade om riket, står det. Och sökte övertyga dem om Jesus och syndernas förlåtelse. Ordet om riket, det är Guds nåds evangelium, står det. Evangelium om riket som man gick ut med, Det är syndernas förlåtelse. Den andliga och eviga välsignelse som under gamla testamentets tid var bunden, förbunden med yttre form i den yttre teokratin, den ges och fullbordas i Nya testamentets församling. Mitt rike är redan här. Guds rike är nära. Hur nära? Först måste människosonen lida mycket och dö. Men när Jesu verk är fullbordat, människosonen har lidit mycket och dött och stått upp igen, då är riket fullbordat där. Det rike som det kötsliga, vantroende ögat förkastar och försmår. Det är för litet. Vi måste ha något mera, något tydligare, något mera synligt. Men Jesus säger, Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att det kan ses med ögonen. Guds rike är invärtes i er. Och där invärtes, i det omskurna hjärtat, där är frid. Där är fridsriket. Under yttre plåga och förföljelse, när Guds rikets konung, Isais son, kommer, då ropar änglarna, ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Och det var också sant, liksom allt Guds ord. Det var frid på jorden fastän det var krig och sjukdom och plåga och osämja. Men där Herren Jesus är, där är frid. Och nu är han äntligen här, han som krossar ormens huvud. Profeterna talar om Sion. Den evig stad och Sions berg som det främsta av alla, som ska bli högre än alla andra berg, med en livgivande vattenström. Jag hinner tyvärr inte gå in på detaljerna. Ni vet själva att Gamla testamentet överflödar av profetior också om Sion och Jerusalem. Men det har ju gått i fullbordan. Författaren till Hebreerbrevet säger i 12:e kapitlet, det är inte frågan om ett berg som man kan ta på. Det troende har kommit till Sion, det himmelska Jerusalem, utan att lösa en biljett med något charterföretag för att förflytta sig geografiskt. Guds rike, Guds Sion, är inte långt bort ifrån någon enda av er. Så vi måste fara upp i himmelen för att hämta det. Eller fara långt ner i underjorden. Eller åka med braten Safe ner till det jordiska Israel. Det är er nära i din mun och i ditt hjärta. Ordet som vi predikar. Ordet om Kristus och hans ställföreträdande till fyllestgörelse. Det ordet, det har vi ibland oss, och det ordet föder på nytt, det ordet skapar troende, och den som tror är i Sion. Han är i Jerusalem, men det kallas för det himmelska Jerusalem för att skilja det från ett Jerusalem på kartan, det vill säga det som verkligen svarar emot vad det jordiska Jerusalem under Gamla testamentets tid skulle svara emot. De har kommit till änglar i mångtusental, står det. Till en församling av förstfödda. Vad är förstfödda? Den förstfödde måste ju lösas. Alla förstfödda tillhörde Herren. Inte sant? Skulle man då döda alla förstfödda människor. Ja, såvida ingen annan gick i döden i deras ställe. De måste lösas. Det förstfödda blev lösta. Det förstfödda blev återlösta, säger man så på norsk. En församling av förstfödda är alltså en församling av återlösta. Och de har löst med Kristi blod. Han löste det förstfödda så att icke de behövde dö den eviga döden. Abraham, säger Hebreerbrevets författare i kapitel 11:10, väntade på staden med de fasta grundvalarna. Han väntade inte på ett yttre Jerusalem där det är murbruk som måste bättras på och murar som måste underhållas på det yttre viset. Han väntade på det himmelska Jerusalem, Jerusalem med de fasta grundvalarna. Han väntade på Kristus. Det rätta templet, den rätta staden, det sanna, fullkomliga. Och landet Kanan, ett visst yttre land på kartan, men enligt Nya testamentet har vi fått denna arvedel, denna vila i Kristus Jesus. Det yttre landet var en skuggbild. Om Josua hade fört dem in i vilan, står det i Hebreerbrevet 4:10, så skulle Gud icke ha talat om en annan senare dag. Uttrycket vilan och ordet landet står för samma sak. Guds välsignelse som ger den sanna vilan, den sanna friden. Och när Jesus svarar Johannes döparen, när Johannes döparens lärjungar kommer med frågan, säg oss nu, är du den som skulle komma? Vad svarar Jesus? Han hänvisar till Jesaja 61 och han hänvisar till Jesaja 35. De ställen som talar om blinda som får sin syn och halta som går. Ja, Jesaja 35 talar om den öken som blir vattenrik. Har det ett rum? Har öknen nu blivit bevattnad? Ja, där Jesus är, där har öknen blivit vattenrik. Där får döden vika för livet. Öknen får vika för vatten och grönska. Det heter i Jesaja 62, vers 4, ditt land skall få heta äkta hustrun. Vi ser här hur många olika bilder profeterna kan använda. Hur kan ett land vara en hustru? Och hur kan landet vara Herrens hustru? Ditt land skall få heta äkta hustrun. Det är en profetia. Hur kan man uttrycka sig så? Jo, landet hör ju samman med folket. Landet är förbundet med den arvedel som hör det troende till. Men på gamla testamentet tid så var man ju vantroende till större delen. Man vände välsignelsen ryggen. Men det ska komma en tid då landet ska tro. Ditt land ska få heta äkta hustrun. En äkta hustru, en trogen hustru, det vill säga församlingen skall få välsignelsen och troget hålla sig till den. Och gamla testamentets profetior om det förskingrade Israels återkomst till sitt land. Många profetior som säger att kvarlevan av Israel ska få komma tillbaka. Ja, det är vad som sker när man kommer tillbaka till välsignelsen, som i Nya testamentets tid inte är geografiskt isolerad och bunden, utan är där Guds ord förkunnas rent och klart och sakramenten rätt förvaltas efter Kristi instiftelse. Där Jesus står i centrum som ett baner för folken, som Jesaja säger i 11:10. och då skall både en rest av alla hedna folk söka detta baner och resten av Israel och Juda. Dessa ord om ett återsamlande från de fyra väderstrecken tillbaka till välsignelsen, tillbaka till templet eller tillbaka till offren eller tillbaka till landet. Dessa ord användes i Nya testamentet om den kristna församlingens uppbyggande. I Matteus 8:11 användes ord ur Gamla testamentet om att en rest av Israel ska komma tillbaka till sitt land från förskingringen, från de fyra väderstrecken. Det används om hedningarnas kommande till tro. När hedningarna tror evangelium. Vi kanske ska citera Matteus 8:11. Och jag säger eder, många skola komma från öster och väster. Detta uttryck, många ska komma från öster och väster, det är ett bibelcitat. Det är ett citat från profeterna som talar om hur många av Israel ska komma från öster och väster. Men fortsätter Jesus, de ska få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket. Men rikets barn skola bliva utkastade i mörkret där utanför. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Rikets barn, Israel efter köttet, de som stod emot Herren och hans smorde. Ja, vi hinner inte slå upp en rad bibelställen här om hur templet ska byggas upp, som jag sa, i dess storhet, och offren ska bäras fram rätt. Och hur detta inte innebär att vi har att vänta oss en dag när Jerusalems tempel återigen ska byggas upp i yttre mening i Jerusalem. Gå omkring och vänta att det ska komma någon yngling och sätta en kraftig bomb på tempelberget så att moskén far i luften. Och att man sen börjar att bygga upp det gamla templet och sen börjar att offra igen. Och att då skulle riket komma. Då skulle löftet fullbordas. Det är ett så grovt missbruk av Guds ord. Att man kan inte nog förundra sig över hur sådana villfarelser har fått upprepas utan att någon säger någonting. Hela Bibeln är en harmonisk enhet. Det är inte så att Nya testamentet kommer med en utläggning av Gamla testamentets profetior som är en borttolkning eller en omtolkning. Så lär kiliasterna. Man säger att från början var det tänkt så att när Jesus kom så skulle det bli ett yttre tusenårsrike. Då skulle riket upprättas igen i yttre mening. Men så var det någonting som gick snett. Det var någonting som inte stämde. Och då sätter Gud en reservplan i verket. Den här andliga överförda uppfyllelsen får äga rum. Kyrkans tid får bryta in som en parentes. Men snart ska denna parentes vara slut. Och då kommer den ursprungliga och riktiga fullbordan av Gamla testamentets profetior. Tänk vilket drag. Människoläror utan minsta stöd i Guds ord. Gamla och nya förbundets skrifter är utandade av samma Gud. Är i full harmoni. Redan Gamla testamentet lär att uppfyllelsen sker i dess djupare andliga mening. Att det blir en uppfyllelse, ett rike från alla folkslag och tungomål. Att rikets konung måste återlösa hela världen för att det ska kunna ske. Att det är falsk lära när man tror att konungen ska komma utan att dö. Att Simon Petrus har blivit lurad när han säger till Jesus, ingalunda herre skall detta vederfaras dig, när Jesus förutsäger sitt lidande. Han tänkte sig att om Jesus verkligen är Guds son och Messias, inte ska han dö. Inte ska han överges av alla, i varje fall inte av mig. Jo, han måste lida mycket och dö först. Men han ska uppstå igen på tredje dagen. Det är judar som icke tror. Det är judar efter köttet som icke tror Guds ord. De kan icke tänka sig en sådan Messias. Utan man vill ha den Messias som man ville ha på Jesus tid. En yttre konung. När Jesus hade bespisat 5000 män. Då blev man ivrig och samlades omkring honom och ville göra honom till en jordisk konung. Man vill ha ett yttre rike. Man vill ha ett rike som tillfredsställer köttet. Man vill tolka orden om att hedningarna ska trampas under fötterna på ett bokstavligt nationalistiskt vis. Men så är det icke menat i gamla förbundets skrifter, och som också kiliasterna måste medge, inte i nya förbundets skrifter. Men nya förbundets utläggning om uppfyllelsen är inte en omtolkning, utan slöjan dras bara ifrån. Vi får se sanningen sådan den är, vad riket verkligen är, vad Sion verkligen stod för, vad Jerusalem verkligen stod för. Och inte heller gamla förbundet känner något Guds rike utan Kristi försoning. Känner inte något Israel utan Messias som dess konung. Känner inget regerande utan att Israels konung Messias regerar och alla troende med honom. Vi är konungar och präster med Kristus, införsatta i Guds älskade sons rike, förda från mörkret in i ljuset, från ofriden in i friden. Hesekiel profeterar om min tjänare David ska vara konung över dem. Men han profeterar inte om reinkarnation. Han profeterar inte om att den gamle David ska stå där igen. Utan med min tjänare David menas Isais son Jesus Kristus, Guds son av evighet. Han profeterar att det ska bli ett fridsförbund. Och det fridsförbundet kommer när synderna avtvås. Det är alltså redan här. Det är ingenting vi bör spekulera över och vänta på. Det är redan här, och det kommer till var och en som tror. När du kommer till tro, då är du medlem i Israel. Då har du gått in i tusenårsriket. Och detta rike varar från din första uppståndelse, det är när du blir troende, till den andra uppståndelsen, när kroppen förenas med själen i himmelen. Templet som Hesekiel talar om hör samman med Kristus och hans förlåtelse. Zakaria profeterar om förbundsblodet som ska utgjutas så att det finns ett hopp för fångarna. Och vi ska ha en levande brunn där synderna avtvås. Och Jesaja säger att han är en fridsförste. Och när fridsförsten kommer som är Jesus Kristus, då kommer hans rike som är ett fridsrike när icke lamm och vargar slåss. När han kommer, då samlas vi i friden från bedrövelsen. Vi har tröst emot all yttre bedrövelse i Herren Kristus. Vi har tröst mot syndens bedrövelse i Herren Kristus. Vi ska bevaras från våra fiender, från Assur och Egypten, de yttre makterna som tränger fram. Och en gång kommer den slutliga fullbordan, när lammets brud som har tvått kläderna har gjort den vita i lammets blod. De har kommit ur den stora bedrövelsen. Slutligt tar det eviga härlighetsriket i besittning, då när kropparna också uppväcks. Amen. Så ska vi avsluta med en aftonbön. Herre, vi tackar dig för ditt heliga ord, för att du genom ditt ord vill upplysa oss och inte lämna oss i mörkret. Vi tackar dig för att din uppenbarelse är så rik och så klar och så välsignelsebringande. Vi tackar dig för att du älskar oss i Kristus Jesus. Vi tackar dig för att du har fött oss på nytt och införsatt oss i Israel genom det heliga dopet. Och att du genom ditt ord och dina heliga sakrament uppehåller och bevarar oss. Vi tackar dig för att rikets grund inte vilar på våra gärningar, utan på den grundsten och hörnsten som de flesta av de ursprungliga byggnadsmännen förkastade, men som har blivit en hörnsten i ditt Israel. Vaka så över oss, Herre himmelske Fader, och bevara oss för allt ont både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskärm. Och när omsider vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid, att vi må uppvakna till din härlighet genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Imorgon ska vi försöka ge tid för frågor, så att om ni nu kan skriva ner alla eventuella frågor och fundera på dem om de finns, så får ni möjlighet att lägga fram dem imorgon, så att vi ytterligare får belysa detta viktiga ämne utifrån Guds ord. Programmet imorgon, Sigmund, är väl att vi talar vidare om Israel i nya förbundet, Israel och Jesus Kristus, Israel och rättfärdiggörelsen, Israel och Paulus, Israel och kyrkotukten. Och jag hoppas att de allra flesta av er har möjlighet att komma då, så att inte det vi har sagt idag hänger i luften. Det är tänkt att de olika föreläsningarna ska så småningom ge en ganska fullständig bild av det här ämnet.